Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Detta är MotoGP-podden nummer 154, sommaravsnitt under sommaruppehållet med mig Tobias Lajon och med Andreas Mårtensson. Du Andreas, sommaruppehåll för dig, vad innebär det när det är ledigt från racing och kommentering?
Då är det lite chilltid, har du... som min dotter säger.
Har du använt dagarna till att chilla nu då?
Ja, men jag tror det. Jag börjar bli lite sugen igen.
Är det så redan
ja,
efter en vecka?
Ja, jag tycker det. Mm. Jag hade inte tackat nej till race i helgen.
Nej, det blev lite ändringar på kalendern. Så här lång ledighet eller långt uppehåll, det tror inte jag har haft i modern tid. Och då pratar jag både 10 och kanske 20 år.
Mm. Ja, men lite väl lång kan jag tycka.
Ja, än så länge. Jag har haft att göra i alla fall, så att det känns som att ledigt kan det vara ett litet tag till. Men det är klart att börjar man snacka och när vi ses, för en gång skulle sitter vi på samma ställe också, så det är klart att man huvudet drar igång.
Vi är tillbaka i garaget. Mm. Ingen fågelkvitter idag, förhoppningsvis.
Bekant miljö, luktar lite däck, luktar lite, ja det luktar garage helt enkelt.
Ja, inte så farligt va?
Nej, inte så farligt, men man lite känns det väl allt. Ja. Det är inte som uterummet.
Nej, men vi, som sagt, vi slipper fågelkvitter.
Mm, gör vi. Mm. Du, det är podd 154. Det kommer bli snack om startnummer 54. Här finns det en hel drös före faktiskt.
Så det vi tar dem allihopa va?
Jag tycker vi ska
lite
ta dem.
Lite kort om allihopa.
Mm. Mm. Och sen har det hänt lite grejer här under sommarledigheten. Vissa har varit väl lediga och lite efterspel från Assen. Sen är det också faktiskt nyheter kring det inställda racet i Finland som vi behöver behandla. Och sen har vi fått lite intressanta uppslag på ämnen att snacka om också.
Ja, exakt. Och det har vi fått från ganska många faktiskt genom åren. Det här med vilka banor som man ska åka till som publik. Och oss är egentligen helt fel att fråga, för att jag har aldrig varit publik. Jag har nog aldrig suttit på en läktare på en GP-bana någonsin, tror jag.
Är det så?
Ja, jag tror inte det.
Nej, och jag var ju riktig sån publikfan när jag var yngre. Men nu är ju det så länge sedan, så att vissa av de här minnena kan ju ha förändrats. Men jag har lite publikerfarenhet från 20 år tillbaka i alla fall, när jag själv tävlade i den här boxercupen. De gick samtidigt som MotoGP.
Finns någon bana kvar kanske då?
Någon bana, ja, exakt.
Nej, men vi har väl ändå försökt att ranka dem i alla fall, vilka våra favoriter är. Mm. Sen, ja, vi kommer till den punkten, ni får lyssna vidare. Ja.
Så vi har några ämnen att snacka om. Det är skönt, fast det är sommarledighet. Så att, jag tycker vi kör igång ändå. Mm. Startnummer 54, vem är den första du tänker på?
Ja, den absolut första som jag tänker på, det är Mattia Pasini. Den andra jag tänker på, ungefär en tanke senare, är Toprak. Och den tredje jag tänker på, två tankar senare, är Kenan Sofoglu. Så det finns tre stycken 54.
Mm. Och vi hade faktiskt, jag hade samma namn, men jag hade dem i lite annan ordning. Jag tänkte först på Kenan Och sen vidare på Mattia Pasini och sen till Toprak där då.
Sist Toprak alltså.
Mm, faktiskt. Mm. Jag har varit lite klen att följa Superbike trots att det är den bästa eran. Jag har haft lite för ont om tid tyvärr. Annars så hade jag gärna sett mer av Superbike VM. Så han kom sist faktiskt.
Ska vi börja med han då?
Mm, vi kör Toprak.
Han är väl mest aktuell. Kenan och Mattia Pasini känns lite passé.
Ja, även om Pasini var med på Mugello.
Ja, det var han.
Men visst är de passé när det gäller heltidsstyrningar. Men Toprak är ju högaktuell. Han är ju dels regerande världsmästare i Superbike VM. Och sen så gjorde han ju faktiskt den här testkörningen utav MotoGP-cykeln här på Aragon för bara några veckor sedan.
Mm, det gjorde han. Ska vi dra lite vad han har kört genom åren?
Mm, gör det.
Han körde en R6a IDM R6 Cup 2011-2012. Slutade tvåa ena året och vann andra året. Och då pratar vi det turkiska mästerskapet som han körde samtidigt. Sen efter det så gick han alltså till Redbull Rookies Cup. Då måste han ha gjort det här väldigt, väldigt ung. Och nu måste jag se när han är född där. Han är född alltså 96. Och detta gjorde han 2011 och 2012. Ungförare då.
Nej, ungförare.
Men sen gick han till Redbull Rookies Cup till 2013 och 2014. Slutade på 10:e plats första året. 6:e plats andra året. Efter det så gick han till Superstock 600. Det vill säga då bytte han ju mästerskap helt enkelt. Gick till Superbike-depån istället. Körde Superstock 600 EM som det var. Vann det första året. Året efter tog klivet upp till Fimcupen, alltså Superstock 1000 som det hette. Femma första året, tvåa andra året och då pratar vi alltså 2017. Och sen från 2018 så har han ju kört då i Superbike. Första två åren, 18-19 för Kawasaki. I inget fabriksteam utan ett privat, jag kommer inte ihåg vilket team han körde just då.
Körde han inte den här Pedersini?
Körde han i Pedersini kanske han gjorde.
Jag får fan med det.
Ja, det kan stämma. Och sen fick han ju kontakt med Yamaha. Och så har han kört där nu i två fulla säsonger inne på sin tredje säsong och vann ju förra året.
Mm. Vad slår det här massa säsonger som han har, eller hans karriär i korthet där. Men när du tänker på honom som förare, vad slår dig då?
Aggressiv förare. Mm. Väldigt, väldigt aggressiv.
Jag tänker också det.
Han lägger inga fingrar emellan överhuvudtaget och verkar inte bry sig heller att någon annan tycker att han kör hårt.
Nej.
Utan han är helt oberörd.
Ja, faktiskt.
Det är min känsla av honom. Ja,
och jag vet inte om det är hans egen mentalitet eller om det är det här turkiska gänget där med under Kenan Sofoglu. För båda bröderna, ja, exakt. Och båda bröderna Önsjö som också är under Sofoglus paraply, de är ju
de
lite
är också likadana.
Ja, det är likadana.
Ja, det stämmer.
Och ja, jag har varit ett par gånger i Turkiet bara på semesterbasis och ibland har man ju sett de där typen av körningar i trafiken där också.
Är de aggressiva där?
Ja, delvis ganska. Kan jag tycka. Men det är klart det finns ju överallt. Men hårda förare allihopa.
Ja, verkligen. Och en förare som som är sjukt bra och som man skulle vilja se på men i MotoGP-klassen. Sen hur han skulle ta sig där, det kan man ju vända och vrida på. Det finns ju både de som tror att det kommer bli succé och tvärtom. Och båda sidorna har ju ganska relevanta argument.
Mm.
Så det är jättesvårt att veta var kommer han placera sig. Ja. Och mycket just nu jämförs ju med Raskatlioglu med Morbidelli. Vem kommer prestera bäst? Ja, men släng in Raskatlioglu så kommer det bli mycket bättre än Morbidelli. Mm. Det
vet man som sagt inte. Nej, man vet inte. Och han har också mycket stockklasser här innan också och Superbike VM nu som ändå är produktionsbaserat. Och ibland, då är det för stor skillnad där på den typen av hojar sen som kommer till, när det blir GP-hojar.
Ja.
Och det kanske saknas lite grann. Jag tror att till exempel, med hans bakgrund skulle han vara en superförare om alla fick sitta på exakt likadant uppsatta hojar.
Det tror jag med.
Man lottar ut de här gamla Suzuki-finalerna GSXR 750 yeah. Där man körde då. Du får en hoj av 1 av 50.
Standard.
Ja, standard. Mm. Kör.
Mm.
Då skulle jag tro att han vinna. Eller absolut vara topp.
Ja, och där finns det ju andra förare i MotoGP nu som är i toppen som inte har varit någonstans.
Nej,
jag tänker
precis.
På Bagnaia till exempel.
Ja. Till exempel.
Som jag tror inte hade presterat så jättebra med de förutsättningarna.
Nej. Så att, men han skulle också kunna vara en sån förare som lyfter sig en nivå. till om man nu skulle få chansen. Mm. Att, och det som jag tycker är slående när man ser honom, han har ju någon slags, eller om det är hans pappa som har någon sån här stuntförare bakgrund. Han är ju en sån här riktig trickåkare också. Och han har ju grym känsla med exakt. Broms.
Han har ju den där känslan. Det har han ju. Aggressiv och känslan i sin körning som borde med lite omvandlingstid till GP-cyklar så borde det kunna gå ganska bra.
Mm. Och de bjuder ju på fantastiska race. Han och Rea och ja. Bautista nu också. Ja. Och det är riktigt underhållande.
Det är riktigt bra era på tre olika fabrikat. Dessutom.
Ja, det är det.
Och det visar ju att de tre är de bästa för deras teamkamrater är ju ingenstans är ju lite fel att säga, men de är ju inte jättelångt upp.
Nej, det är verkligen en förare som sticker ut på sitt sätt att köra och som sagt också att han har tagit sig hela vägen upp och har en titel nu också. Det båda är gott för framtiden för honom.
Det gör det.
Ska de ge honom chansen då? Eller ska han få kliva in via testförarroll?
Men jag tycker det är lite synd där. För Kenan har ju varit väldigt, väldigt tydlig med att han kommer inte kliva in i något annat än ett fabriksteam. Och med de kraven, då kan det bli som Rea. Att han blir utanför helt enkelt.
Mm.
Jag hade velat se honom till den här säsongen i Petronas eller RNF-teamet istället för Dovizioso. Där hade jag velat se honom i år.
Yep.
För då tror jag att han skulle kunna gå vidare till nästa år i så fall.
Yep.
Nu har han en Yamaha-kontrakt även nästa år. Och de har ju sagt det, till nästa år är ju dörren stängd. Om inget dramatiskt inträffar, det vill säga att Morbidelli helt plötsligt får sparken eller att han skadar sig eller Quattararo skadar sig, då kommer han bli kvar i Superbike för Yamaha. Och,
ja, då går det två viktiga år.
Ja, då går det viktiga. Men sen till året efter så är han ju fri att förhandla då. Men nu är det tvåårskontraktcykler här.
Ja.
Vilket innebär problem sen om han ska ha ett annat kontrakt till 2024.
Ja, så, jag håller med dig. Timingen här, han skulle behövt vara i MotoGP i år, som du säger.
Ja, det skulle han behövt.
Och sen är det ju med den förarkarusellen som har varit eller som pågår just nu så hade det kanske öppnats någon lucka om han hade gjort bra ifrån sig.
Exakt. Så jag vet inte. En fabriksstyrning. Nu försvinner Suzuki. Då finns det alltså 10 platser. Vilken styrning ska han ta till 2024 utav de 10 platserna? Det är svårt att se.
Mm.
I dagsläget är det faktiskt väldigt svårt att se.
Faktiskt.
Så jag hoppas att de struntar i det helt enkelt och tar ett satellitteam med bra backning med fabriksmaterial istället. Och så får han börja där och så får vi se. För som sagt, han är född 96 och just nu är han hyfsat ung.
Mm.
Men som sagt, han fyller 26 i år. Nästa år 27. Ja, då blir det som Rea. Då blir det 28, 29.
Ja, då väljer man ju hellre en ung 22-åring.
Då kanske man väljer en yngre Moto2-förare som har vunnit där precis istället.
Mm.
Så att, jag vet inte. Det verkar inte bekomma varken han eller så Sofoglo att vara kvar i Superbike-depån. Men ja. Det är det där med att vara en liten fisk i en stor damm, eller tvärtom.
Mm. Ja, precis. Och det har man ju också hört. Målsättningen har ju hela tiden varit att bli världsmästare i Superbike-VM.
Ja.
Och sen verkar ju inte horisonten ha sträckt sig längre än så.
Nej.
Utan det är lite synd att stoppa där, tycker jag, i tanken. För då kanske det är stopp där. Jag vet inte om Kenan har för stor påverkan där, för att han gjorde ju själv en ganska kort och halvdan insats i Moto2 jämfört med hans statistik i Supersport-VM till exempel.
Men gjorde så å andra sidan en förmögenhet på det.
Ja, visst. Så att det är gott liv kan det vara.
Det kan det vara.
Men du, ska vi växla över till Kenan när vi är inne på det här?
Vi gör det.
Ja, för Kenan Sofoglu har ju också kört med starten med 54 och med hans CV, vad jag minns, så var han ju världsmästare 4-5. Var det 6 gånger? Hur många titlar har han?
Jag har ju statistiken framför mig. Va? Så att, nej, men han var världsmästare 5 gånger i Supersport. Dessutom 2 andra platser. Och utöver det 2 stycken tredje platser.
Det är
9 gånger det.
Ja, med topp snabb huvudräkning. Precis 9 gånger.
Det är bra.
Ja.
Men det kunde mycket väl blivit även 2017 när han... Jag tror han skadade sig eller han körde inte något race i alla fall och så var han borta.
Jag har också för mig att när du säger det här så har jag också för mig att det är en skada. Mm. Kan det vara någon krasch han gjorde i Tyskland där? Körde de Lausitz ring eller något liknande?
Magny Cor verkar det som. Han startade inte Magny Cor och sen missade han racet i Jerez. Lucas Mahias vann 2017 där med 29 poäng.
Mm.
Kunde det blivit någon titel till?
Ja, men också en hård förare om vi nu jämför här med Toprak då.
Han lade inte heller några fingrar emellan.
Där var Kennan gjorde ju aldrig det.
Nej. Det var nästan ful körning.
Ja.
Många gånger.
Ja.
Mm.
Det var det. Och de här... Alltså att han kommer in här nu när vi snackar GP, det var ju också att han gjorde en full säsong, vad jag minns, i Moto2.
Ja, exakt. Han gjorde ju en säsong i Superbike 2008. Slutade på en 18:e plats. Fick inte alls det att stämma. Sen gick han tillbaka till Supersport och sen så körde han två stycken race i Moto2 2010 med en 5:e plats i sin första start. Det var bra. Och sen så gjorde han en hel säsong då 2011. Bästa resultat, en 2:a plats i Nederländerna.
Men det här var ju alltså 2010 säger du. Det är första 2011. Året. Ja, men de här första inhoppen där, det var första säsongen med Moto2 år och då var det ju fortfarande väldigt många chassin i klassen. Det var ganska... Ja, jag tror att skulle man göra det här klivet fullt ut så var det nästan bäst att vara med från start. Om du byter från Supersport 600 då till Moto2.
Mm.
Men sen vet inte jag faktiskt varför han inte kom till rätta med de här cyklarna. Han har ju också en ganska yvig körstil. Mycket sladda, brett och... Jag vet inte om de här GP-chassierna var för...
Inte säkert att det passade honom.
Nej.
Nej. Det kan mycket väl ha varit så. Han slutade ju på en 17:e plats den säsongen 2011. Det var ju den säsongen som Marquez skadade sig i Malaysia. Bradel vann till slut. Men Marquez där körde ju faktiskt på ett Suter-chassi, precis som Sefuglo. Även tredje placerade i Anonen körde på Suter. Så att Suter var ju med då. Sen vann ju Marquez just på Suter-chassi året efter, 2012, innan han tog klivet upp till MotoGP. Men fick det inte att stämma där helt enkelt, utan det blev bara en säsong. Skada dessutom i mitten på säsongen. Och sen tillbaka till Supersport igen.
För det var ju samma när han skulle byta. Han lyckades ju inte, som du säger, i Superbike-VM heller. Och då bytte ju de styrning där. Var det han och Toesland, kan det vara det, som bytte?
Jag vet inte vilka som bytte, men visst körde han för Tenkate.
Ja, han körde Honda då. Och jag för mig att det kan ha varit Toesland som bytte styrning och hoppade ner till... De switchade de där två förarna där. Så den ena av dem hoppade upp då, vilket var Sofoglu. Och sen om det var nu Toesland som hoppade ner till 600, det blev inte bra för någon av dem.
Nej.
Då blev det återgång till mindre cylindervolym igen. Men annars då så är han ju, som du säger, han har gjort sig mycket pengar på sina titlar. Riktigt bra liv verkar som. Sen har ju det varit en massa personliga tragedier inom familjen där för Sofoglu som har säkerligen påverkat hans övriga liv, om man säger, utanför motorcykelvärlden. Men han har ju verkligen lagt sig vinn om att få fram nya turkiska förare där med bröderna Öncü då och sen Toprak här också som vi snackade om
nyss. Gjort en politisk karriär också. Tror du?
Det kan jag ha läst någonstans tidigare, men nej, det är ingenting jag har lagt på minnet.
Nej, direkt. Men sen hade han ju precis som du sa en son som gick bort
för
massa år sedan. Och en bror också som gick bort.
Ja.
Så ja.
Dödsfall inom familjen där, alldeles för tidiga.
Ja, absolut.
Toprak, Kennan. Två av nummer 54. Ska vi skifta fokus till Mattia Pasini då?
Den sista utav dem?
Ja.
Okej. Pasini, han körde ju på Mugello.
Han
kvalade
det
bättre än sina två teamkollegor. För han gjorde wildcard i Aspar-teamet, eller Gas-Gas i Moto2. Och i det teamet så kör ju Jake Dixon och Albert Arenas. Och kvalade alltså bättre än vad de två gjorde. Och vi har sagt det några gånger i sändning att efter det så känns det som att de har lyft sig.
Jag tycker också det. Jag tycker det kan inte ha känts bra att bli utkvalad av Pasini som hoppar in och gör sitt första inhopp för säsongen.
Ja, körde ett race 2020.
Mm, bara det.
Inget alltså... 21, utan ett race 2020 och sen så körde han ju hela säsongen 2019.
Men du, att tillägga till det här inhoppet, han gör det på Mugello som måste vara hans absoluta favoritbana. Han har ju en minnesvärd seger där i, visst var det här 2,50 han vann en gång? Eller blandar jag ihop?
Nej, han har faktiskt vunnit det här några gånger. Han har vunnit i 125.
Ja.
Han har vunnit i 2,50. Men han har också vunnit i Moto 2.
Mm. Ser.
På Mugello.
Minnet sviker inte fullt ut i alla fall.
Han slutade 15, men kvalade ju betydligt bättre.
Mm. Men det som också sticker ut med Pasini, det är, och visst har han kört MotoGP också. Jag vill minns att han körde någonting under den här CRT-eran.
Det har han. Nästan en säsong blev det.
Ja.
Men det är inte mer än så.
Nej, men det som sticker ut med Pasini nu, det är ju, tycker jag, hans handskada. Nu måste jag säga så jag säger rätt här. Högerhand.
Mm, det är det.
Den är ju inte fungerande för Nej. 5 öre. Ser man honom så är man ju... Jag är alltid lika förvånad hur han kan hålla i styret överhuvudtaget.
Mm.
För det är ju lite så förtvinad känsla på den här handen. Han har ju till exempel ingen handbroms där på högersidan, eller?
Nej, det har han inte, utan han bromsar ju med vänster hand. Gasar med höger, men bromsar med vänster. Det är väldigt udda. Men han själv tycker att det fungerar bra.
Ja, det är ju det är positivt.
Det är bra. Ja. Och det gör det ju också, det ser vi ju på resultatet.
Ja. Nej, det är helt fascinerande det där. Och ja, jag är fortfarande fascinerad över körningen den här sommaren faktiskt. Det var riktigt vasst kvar.
Det var det, det var det.
Men du, någon titel har det inte blivit för hans del, eller hur?
Nej, nix.
Några enstaka segrar och i övrigt då så är hans karriär precis på...
Ja, alltså sista, den är sista. Ju egentligen över. Han är ju född 85, så han är alltså 37 år i år. Och det är klart att då tar åldern ut sin rätt i den här sporten.
Mm, det gör ju det.
Vilken stad eller ort tror du han är född i?
Det här vet jag nästan. Nu ska vi se här. Han är född i någon av de här orterna som är efter... Vänta nu, det är Misano eller... Jag säger Misano, säger jag.
Ja, nästan. Rimini.
Ja.
Som alla andra.
Mm. Det är det där området.
Det är där någonstans. De är födda vid Adriatiska kusten.
Det är lika svårt att vara klubbmästare eller mästare i stan som att vara världsmästare.
Ungefär så.
Ja, vi får återkomma till det ämnet. Men räcker det med de här nummer 54 nu, Andreas? Det
känns som att vi har tömt 54, va?
Mm, jag tycker det. Du kan väl fortsätta med samtalsämnen i podden då och koppla ihop med just området vid Adriatiska kusten där VR46-teamet håller till. Där Francesco Bagnaia är med och tränar med det här team, med den här uppsättningen då. Och det är just Bagnaia som det har stormat mest kring de senaste dagarna.
Han är i blåsväder.
Verkligen.
Med all rätt. Efter att ha kört full på Ibiza. Sommaruppehåll för samtliga förare. VR46-teamet. De flesta faktiskt har tagit sig till Ibiza. Jag har sett foton, gruppfoton när de har Rossi där bland annat. Han körde på Misano i förra helgen. Samtidigt som Assen. Då drog de till Ibiza och... I helgen så körde han så Bagnaia av vägen ner i ett litet dike. Så inte speciellt farligt ut på det sättet, själva olyckan om man nu ska kalla det så. Men körde rattfull. Blåste alltså 0,87 milligram per liter.
Och det här, när jag såg siffran, då relaterar jag direkt till promille. Men så är inte fallet här, utan då får man ju höja det betydligt om man ska räkna.
Man får dubbla det egentligen.
Mm.
För att få ut promillehalten, vilket innebär då 1,74.
Och då blir det plötsligt riktigt högt.
1,7 promille, det är ganska mycket.
Ja, jag skulle ju, utan att vara... Vi kan ju inte kalla oss experter på något område egentligen, men några år har ju i alla fall jag levt nu, och jag för mig att man snackar om att det ibland kan... Alltså det kan vara svårt att uppnå 2 promille ens. Du får vara hyfsat van drinkare om du ska kunna komma upp i de här promillehalterna. Och sen då i det skicket få för sig att sätta sig bakom ratten. Det blir ju dubbel, trippel fel här i min värld, så blir det ju det faktiskt.
Ja, det kan man väl
menar, säga. Så mycket har man ju också sett och varit med om, så att just det här med alkoholhalt i blodet och köra bil, det ser man ju på olika sätt i olika länder, och det är en skillnad. Det vet vi också inom Europa, och det har varit ännu större skillnader. Jag brukar dra exemplet Belgien. Jag vet att det var 0,8 för inte allt för länge sedan, och då i alla fall i hyfsat modern tid. Men det här med en, som vi snackar om nu, 1,7-1,8, då är det ju svårt att gå, och sluddra gör det ju säkerligen.
Ja.
Ja, jag har aldrig mätt så perfekt på mig.
Inte jag
på
heller, men har man 1,7-1,8, vad nu, 1,74 då, det är inte exakt uppgift, utan det är, exakt uppgiften är 0,87 milligram per liter. Det är ju otroligt mycket.
Ja, det är det. Och då undrar man ju, hur kommer det här sig att han sätter sig bakom ratten? Det måste ju finnas 100 bättre lösningar för en förare med stora ekonomiska medel, med folk runt omkring också som kan ingripa eller säga stopp, det här är ingen bra idé.
Nej, alltså tar vi lite först vad, nu har jag inte hittat en exakt tabell här, men i alla fall den här tabellen som jag har här, tar vi då milligram per liter, så låg han alltså på 0,87. Gränsen är då 0,50 till 0,92. Det vill säga att han är, 0,87 är ju i högre spannet av det där. Då är det alltså grovt rattfylleri. Nu är det i Sverige detta då. Då är det grovt rattfylleri. Det är mycket, helt enkelt. Vid grovt rattfylleri kan straffet bli fängelse i högst 2 år, och körkortet kan återkallas under 24 månader. Grovt rattfylleri i kombination med grovt vållande till annans död, det var det ju inte i det här fallet, kan ge upp till 8 års fängelse. Det är så det säger i Sverige.
Ja.
Och 0,25 milligram per liter var gränsen i Spanien. Och detta var alltså 3 gånger så mycket. Han var drängfull helt enkelt.
Ja, det måste man ju säga. I det här inget läget annat. Måste man ju säga, nej.
Detta var 3 på natten dessutom.
Nej, men det är jättemärkligt. Och det är också en... Nej, det är dåligt på många sätt det här. Det är, frågan är vad det är för efterverkningar för hans... fortsatta säsonger och fortsatta kontrakt. Jag menar, man har ju ett ännu större ansvar.
Ja, men det är klart
som offentlig person.
Ja, men det är klart han har. Han har precis vunnit passen. Och sen händer detta en vecka senare. Han har, när detta började komma upp till ytan, så tog det bara någon timme egentligen. Sen kom det en public statement på hans Instagram. Det är det enda till dags datum. Vi spelar in det här torsdag vid lunchtid. Som vi har sett. Vi har inte sett någonting ifrån Ducati. Vi har inte sett någonting ifrån VR46-akademin. Utan det enda som vi har sett, det är lite text ifrån han själv på Instagram. Ska jag läsa vad han har skrivit här?
Gärna, gör det.
Han skriver så här. Last night I was in Ibiza with my friends for a party during this break from MotoGP. We celebrated and toasted together for my victory at the Dutch GP. As I was leaving the disco at 3 a.m., I was facing a roundabout when I ended up with the front wheels in a ditch without involving other vehicles or people. However, the alcohol test carried out by the police found that the blood alcohol level was higher than what is allowed by Spanish law. I am sorry for what happened. I'm practically a non-drinker, and it was a serious carelessness that should not have happened. I apologize to everyone, and I can assure you that I have learned my lesson. Never get behind a wheel after drinking alcohol. Thank you.
Ja, jag vet inte. Något som sticker ut i den här formuleringen, tänker jag, det är ju det här med I'm practically a non-drinker. Det kan ju säkert vara så under säsong för de allra flesta, men samtidigt så är det där en så pass hög promillehalt, så är du practically a non-drinker, då har du ju definitivt inte någon idé om att köra bil.
Hade jag haft det där, jag är också practically non-drinker.
Jag skulle ju nästan säga att du är en non-drinker.
Ja, men det vet ju du. Ja. Hade jag haft 1,87 eller 1,78 eller vad det var för någonting,
då hade du...
Jag hade inte kunnat gå till bilen.
Det
är på den nivån.
Nej.
Jag hade inte ens kunnat hitta bilnyckeln. Å andra sidan har jag en bil som inte kräver att jag hittar bilnyckeln. Bilen kan öppna sig ändå och starta när jag trycker på knappen.
Du har väl något självkörande? Det är bara
nästan på, men det är liksom nivån på det hela. Och jag tycker den här ursäkten är jag förväntar mig att det kommer något mer, om man säger så. För det här är bara, det är skrivet på bakfyllan i ett textdokument på en iPhone liksom, och sen fortsätter han med sitt poolhäng ungefär. Så känns den här ursäkten. I can assure you that I have learned my lesson. Nej, det har du inte, med ett litet public statement.
Man får ju igen den här känslan. Alla har ju också en liten uppfattning om, Ibiza är ju en sån här välkänd, det är ju party håll igång nummer ett, i alla fall har det ju varit. Och det kanske är så fortfarande, det har inte jag, så bra koll har jag inte. Men jag menar, det är ju dit folk drar för att just slappna av och festa. Ja. Då måste man ju ha ett upplägg, tänker jag, som det här gänget, VR46, om de är där tillsammans, om han är där med dem. Inte ska han behöva ta sin hyrbil och dra hem från ett disco klockan tre.
Nej, men, så, alltså nej, det, exakt.
Alltså, då måste man ju ha något upplägg om att då blir man körd, eller man ringer en taxi, eller vad som helst.
För mig är det ganska många varningsklockor som ringer här.
Ja, ja, ja.
För jag följer de flesta i VR46-akademin på ett eller annat sätt via sociala medier. De flesta har lagt ut bilder från tidigare under den här festperioden. De är alltså ett samlade. Rossi är där. Rossis flickvän är väl där. Dottern är där. Luca Marini är där. Flera ifrån VR46-akademin är tillsammans där. Och har de varit tillsammans på det här diskot? Inte vet jag. Det kanske de har. Det är ingen som vet riktigt om de har varit där. Men i vilket fall som helst, att ens få för sig tanken i det sällskapet att, alltså med den bästa genom alla tider är på plats. Att då få för sig att, nej men jag tar bilen hem drängfull. Att inte den varningsklockan ens ringer där, det får mig att tro att det är något annat problem här.
Mm.
Det är liksom ett kulturproblem här.
Ja, men har inte vi snackat det här tidigare? Jag tänker på en presskonferens för ett par år sedan. Jag undrar om inte vi faktiskt var på plats då också.
Jag tror vi var det.
Misano.
Nu kommer inte jag ihåg exakt. Jag kommer ihåg vad han sa, men jag kommer inte ihåg sammanhanget.
Nej,
riktigt.
Nej, det gör inte jag heller.
Men han sa någonting om att de pratade om kvinnor.
Ja, någonting. I det hela. Ja, det måste ha varit.
Och så sa han någonting att maybe she is having her period or something.
Det här var ju Banyaya som sa.
Sa under en presskonferens.
Mm. Lite fartblind, lite... Han kände sig som att han var hemma i sitt vardagsrum ungefär.
Så kändes
med sina polare, ja, i tonåren nästan.
Man uttrycker sig inte så,
nej,
tycker jag. Men nu är detta... Italien, Spanien är annat än Skandinavien och Sverige, framförallt.
Mm.
Men det får mig att tro att det ligger andra grejer bakom här. Detta är inte det enda.
Nej, han skulle vara mera... Jag är också inne på det, att det skulle kunna vara något strukturellt här liksom, i det här gänget. De umgås, de tränar, de... samtidigt, de medietränar, de är ju... Det har ju verkligen lyft deras körning. Alla är involverade i princip i den här VR46-akademin, har ju blivit lyfta i sina karriärer. Nästan utan undantag.
Mm.
Och
Rossi har ju inte riktigt varit i blåsväder på det här sättet.
Nej.
Genom sin karriär.
Nej.
Och han har ju säkert varit mycket mer bevakad än vad de här ens någonsin kommer vara.
Absolut. Men det gäller ju på den här yttersta nivån, här, liksom det här sista beslutet där på natten. Det måste ju bli... Där gick ju han precis i motsatt riktning mot vad han borde ha gått nu. Mm. Han gick ju till bildörren och liksom drog igång hyrbilen och försökte vingla hemåt där.
Mm.
Det hade ju faktiskt också kunnat sluta betydligt värre.
Ja, men absolut.
Jag vet inte, vi vet ju inte exakt var de befann sig, men det finns bergsvägar, det finns, jag menar, den där missen i en rondell, ja, det är en sak.
Ja, men
det
har alltså ju, som bilen stod där.
Ja, det är en total miss.
Ja.
Men inte i så hög fart naturligtvis.
Nej, bilen såg ju nästan oskadad ut vad jag såg. Men alltså, en så hamnar där.
Mm.
När man inte ens har kört på någon. Det är ju en sak då.
Nej, precis. Det är inte ett rådjur, den här giraffen. Han har giraffen en rondell som
kanske fanns där han trodde att den fanns, men den fanns inte där.
Nej, exakt.
Den var inte riktigt där. Avståndsbedömningen var inte på den. Ja, men sen har jag en annan formulering. We celebrated and toasted together for my victory at the Dutch GP. En vecka tidigare. Alltså det känns som att han vill dra upp det där för att han vann där och att det är en fest för hans seger. Mm. Då hade man ju festat på söndagen i Assen i Kroningen istället.
Ja. Den borde ha skett direkt efter, så tänker jag ju med.
Det känns som bara en...
Det var inte så att han gick in i någon sån här fiesta, en lång festperiod nu.
Kändes som en ursäkt för att han vann. Och, ja, men det är klart att han ska festa sin seger, men det här är ju en vecka senare.
Mm. Alltså, det är historia.
Jag köper inte den här förklaringen. Liksom.
Det är också skumt formulerat. Ja, jag håller med dig.
Väldigt.
Men det blir ju ringa på vattnet av en sån här grej. Och det spiller ju över, som du är inne på här, på VR46-akademin. Rossi också faktiskt.
Absolut.
Och för att inte säga då, naturligtvis för Bagnaia själv, Ducati. Man får ju, jag väntar också på, vad säger de som är runt omkring? Någonting måste ju komma, tänker
jag. Ja, jag tycker det. Eller så stirrar de bara rätt ner i sanden och hoppas att det ska gå över. Vilket...
Bokstavligen på Ibiza.
Ja, exakt. Vilket jag tror faktiskt kommer ske här. Jag tror inte det kommer ske ett skit. Inte någonting tror jag inte kommer ske. För nu är alla inne i sin siesta, sommarsiesta lång. Och sen kommer silly season snart dra igång igen. Och det är kontrakt och det är ena med det tredje. Det är Quattararos bestraffning och det är stewards. Så det är allt möjligt. Och så har det kommit Silverstone, så det är ingen som har tänkt på det här ens. Vilket jag tycker är helt fel. Han får inte göra så här helt enkelt.
Nej.
Inte en världsstjärna i MotoGP får inte göra så här. Definitivt inte utan konsekvenser.
Nej, vill jag väl komma in på det här med konsekvenser vidare här också i våran podd. Men just, det är klart, han är ju, här är han ju civil och han är ute i trafiken. Så måste ju få några civilrättsliga konsekvenser. Körkort, böter, sådana här saker.
Ja,
plus.
Jo visst. Nu, jag känner inte Bagnaia, men det man har fått uppfattning är att han är en hyvens kille.
Ja.
Riktigt skön, avslappnad kille liksom, och ingen har något negativt att säga om honom. Så alla kan göra misstag, absolut. Och jag dömer inte honom liksom i förlängningen, för jag dömer hans handling som är otroligt korkad. Men jag dömer inte honom på det sättet. Däremot tycker jag att det ska få konsekvenser, för jag tycker att det här är en när någonting sker i trafik, nu håller vi på med en motorsport som inte har någonting med trafik att göra, men det håller ändå på med liksom att framföra ett fordon här. Då tycker jag att det ska få konsekvenser. Hade han gjort något annat som inte har med motortrafik att göra, okej, då kunde jag kanske tycka att man ska släppa det helt. Men just när det gäller det här så tycker jag inte det.
Nej, kopplingen är för nära.
Är för nära i det här. Och jag tycker att det här kan vara, jag tycker nästan att Dorna Fim ska gå in här och göra någon typ av konsekvens. Jag vet inte om race ban är, alltså en avstängning ett race. Jag skulle inte protestera om man fick ett race till exempel.
Nej.
För att verkligen markera att så här gör vi inte. Ni måste förstå att ni är förebilder i den här sporten. Speciellt när det gäller att framföra ett motorfordon.
Nej, absolut. Absolut möjligt med någon slags påföljd in i hans. Sen är det två skilda verksamheter, trafiken och det som sker på banorna. Men det blir ju för... Det handlar ju om andra saker också. Det handlar ju om vilka förebilder man är för yngre och hur... Där har de ju redan, som vi är inne på här i snacket, där kanske de har fått lite grumlad syn hela det här akademin liksom, och de hänger tillsammans där. Det blir ju lite som en sluten sfär.
Och det sa vi ju redan vid den där kommentaren på den här presskonferensen för 3-4 år sedan. Som också var helt onödig.
Mm, faktiskt. Nej, dåligt. Det kan vi konstatera. Och... oväntat faktiskt.
Väldigt oväntat.
För som du säger, det man ser utåt sett är ju en annan bild.
Och även när man snackar med de som är runt honom så är det en helt annan bild också.
Ja.
Så, ja.
Nej, vi får se. Vi får följa. Inte vi får följa efter dyningarna utav det här. Men tråkigt för honom själv och det blir ju...
Jag tror inte det blir någonting. Jag tror det kommer begravas bara. Jag förväntar mig någonting från Ducati. Åtminstone från Ducati.
Ja, ja, ja.
Förväntar jag mig att det kommer någonting. Nu är det torsdag. Vi har inte sett någonting än. Och det förvånar mig.
Mm.
Faktiskt.
Ja.
Men jag förväntar mig att det kommer och att det sen kommer falla i glömska helt enkelt. Det är det jag tror kommer hända.
Mm, vi får se. Vi får se. Ja, men det är klart man blir lite eftertänksam här och fundersam vad det här, vad som ligger bakom. Han kanske har problem med det här. Med att dricka alltså. Det verkar ju...
Nej, jag tror inte det. Tror du?
Nej, han ger ju inte det skenet. Nej, men, jag menar, inte, var, men varför inte en, sätter man sig bakom ratten i det här?
Men man är full.
Jo.
Alltså, hur många, har inte du gjort dumma beslut när du är full?
Absolut.
Ja.
Så, ja,
jag
det,
också.
Det är klart att jag inte kan såga.
Men jag har inte kört bil.
Det är klart
att
jag inte kan såga honom vid fotknölarna. Liksom. Det går ju inte så. Men i hans position där. Det fanns ju flera andra vägar.
Ja, men exakt. Det är ju det som är. Men det är klart att man gör dumma saker. Det är ingen som säger det. Men det här är en extremt dum sak. Och det måste liksom, den gränsen måste, även när man är drängfull, så måste man ha förstått att man passerar den gränsen.
Ja.
Sen spelar ingen roll om man är på Ibiza och festar och har världens roligt. Liksom, utan någonstans finns det röda linjer.
Ja.
Och den gick han över brutalt.
Ja, exakt. Väldigt mycket.
Ja.
Du, vi släpper Bagnaia nu. Får vi se vad som händer här. Vad det blir för efterverkningar och efter vilka påföljder han kan tänkas få. Du, det är inte färdigsnackat heller kring Quartararo och incidenten på Assen, verkar som. För att sen vi gjorde förra podden, då har det fortsatt den här kritiken mot bland annat Freddie Spencer då, som sitter med den här panelen som bestämmer påföljder av det som sker på banan. Och då har det alltså fyllts på med kommentarer och uttalanden från Lynn Jarvis bland annat. Och då har det ju tagits en nivå till, eller vad säger du, Andreas?
Jo, men det har det gjort. Förra gången när vi snackade så var det ju från Quartararo. Han hade ju precis då släppt ett statement på sina sociala medier där han tyckte att det var... Han var inte nöjd helt enkelt. Och sen tog det väl bara någon dag så gick Lynn Jarvis ut också och skrev sitt lite mer balanserat men ändå ganska kraftig kritik mot Stewart. Så i framförallt är det ju Freddie Spencer givetvis som får ta, han får ta smällen.
Mm.
Och Lynn Jarvis kan man ju tänka sig vad han sa där, och det var ju just att han var inte nöjd med hur det här beslutet gick till. Han var inte nöjd med att man får bestraffning givetvis. Och även om man jämför då med andra incidenter som har skett. Det tog vi ju. Jag tyckte vi gick igenom dem vad vi tyckte åtminstone. Och de exemplen drog ju också Lynn Jarvis upp i den här. Och plus att han inte, alltså Lynn Jarvis, inte, Yamaha kan inte protestera mot det här. Utan det här är the final.
Mm, ja.
Det går inte att gå. Han skulle gärna vilja gå till CAS, högsta instans helt enkelt. Men det går inte i ett sånt här beslut.
Men egentligen alltså det här med, vi gick ju igenom det här som du säger väldigt noggrant förra podden och gjorde jämförelse med Nakagami, med Bagnaia och vad var det tredje omkörningsförsöket?
Miller
och Miria och just det, Portimao. Och bestraffningen här som vi snackar om nu för Quartararo och hans omkullkörning, eller han körde omkull själv och drog med sig Aleix Espargaró ut i sanden. Espargaró höll sig faktiskt på hjulen här. Men, men det blir alltså en long lap penalty, en bestraffning det här som ska ta ungefär 3 sekunder att genomföra på Silverstone.
Ja.
Säger man 3 sekunder, då låter det inte så mycket.
Nej, var det inte så att han vann också förra året på Silverstone? För mig det.
Jo.
Ganska överlägset. Jag tror att han har stora möjligheter att vinna ändå, men det är inte det det handlar om egentligen här, utan det handlar om bestraffningen. Och där har de ju satt sig nu i en knivig situation, precis som jag sa förra veckan. Jag står fast vid att jag tycker fortfarande att misstaget från Quartararo i det här läget är större än vad de andra tre gjorde för misstag.
Det tycker jag också.
Men ska man hitta den linjen då, att inte, men Quartararo, han ska vi bestraffa, då drar man ju linjen däremellan. Och den blir ju svår att upprätthålla. Den blir ju extremt svår att upprätthålla. Man ska ju komma ihåg att här får han ju bestraffningen för att han var alldeles för ambition, overly ambitious.
Ja.
Vilket han var också. Mm. Men var inte Nakagami det då? Var inte Mille det? Var inte Banjaya det? Då gäller det att hitta den där. Okej, men då drar vi linjen där. Och det är ju precis det de har gjort nu. Det blir ju svårt att hålla den linjen. För nästa gång, vilken sida av den linjen befinner man sig då? Det kommer bli oerhört svårt för. De gör det svårt för sig helt enkelt genom att bestraffa den här. Och jag tycker återigen att de skulle ha släppt detta. Precis som de flesta andra. Men jag håller med om att misstaget från Quartararo är större än från de andra. Även, för nu går vi på misstaget, vi går inte på konsekvensen. Det har jag sett massa också på sociala medier. Och Nakagami och bruten arm på Rins och hojar i samfållan upp och ner och kraschar och hojar. Medan Aleix Espargaró bara kör av lite grann. Liksom. Men...
Och i slutändan faktiskt blir det bättre för honom, tror jag, än om hade Quartararo hållit sig på hjulen här.
Han hade inte tagit in de poängen. Nej, det hade han inte gjort. Men hade det varit bättre om Quartararo gick omkull utan att dra med sig Aleix Espargaró?
Ja, det var ännu bättre.
Ja, men som sagt, det är inte konsekvensen här i det här läget, utan det är liksom handlingen som är overly ambitious, och jag håller fortfarande med om att det är så. Men jag tycker också att hitta den där linjen däremellan, den är ju extremt svår. Och jag tycker att man skulle släppa detta också. Definitivt.
Då har vi alltså en före detta världsmästare som på något vis får klä skott för det här beslutet. Nu är det ju flera personer i den här panelen som tar beslutet där. Och det är klart de tittar på den här händelsen flera gånger. De ser ungefär som man gör i fotboll med den här kameran i efterhand. Och kommer fram till just att ja, men det här, vi fick ju också den känslan att Quartararo var inte i läge, han var inte i slagläge för den här omkörningen.
Nej.
Men sen är det racing, alla vet hur de här, hur snabba beslut man måste fatta, och ibland så fattar man fel beslut. I sammanhanget är jag nästan förvånad över hur många race där inte är incidenter, fast ja, det är så tätt.
Ja, ja.
Om man nu ska vända på steken.
Och den här svängen, alltså själva incidenten tog vi förra veckan, men det är ju en svår sväng, för att har du väl bestämt dig, då måste du gå på innen. Så enkelt är det. Du kan inte backa ur det där, utan har du väl lyft upp cykeln ur högersvängen och sikta på vänstersvängen på insidan, då har du bestämt dig. Du kan inte backa ur det där. Det går inte backa ur det där. Och du ska göra det på Aleix Espargaró som ligger tvåa i VM, och det är inte så lätt att göra det. Och sen gör han ett misstag, och jag tycker när man läser den här statement från Lynn Jarvis, så är han inne på en annan bra grej, tycker jag, att de view this as a race incident, vilket är förståeligt då, vilket jag också gör, även fast jag tycker återigen att han är mer overly ambitious än de andra tre i det här sammanhanget, som även Jarvis drar upp. Men han skriver också så här: Quartararo has the reputation of being a clean rider without a track record of prior incidents.
Mm, så är det.
Det där tycker jag är viktigt i det här, för då kommer vi in på det här poängsystemet, ja, återigen.
Ja.
För en sån här grej, hade det skett i sista racet, det står mellan de här två, vad hade man gjort då? Hade man släppt det då också? Eller hade man bestraffat det? Nu släppte man ju inte det, men
jag tror man hade släppt det.
Då kommer man ju in på svåra saker.
Mm.
För gjorde han det med flit, då är han ju, ja, det är ju bra för hans del.
Mm.
Ska man släppa det då också? Eller inte? Och då tycker jag det här är viktigt. Just att han har en reputation of being a clean rider. Precis, och det har han ju också. Mm. Han är ju aldrig inblandad i sådana här saker. Nej. Normalt sett.
Nej.
Och därför tycker jag återigen det här poängsystemet, in med det bara. För då
hade han kunnat få ett par poäng på det här.
Exakt. Mm. Och hade han gjort det två gånger till, så åker han på en rejäl bestraffning istället.
Nej, och jag tror det jag tror hände här, det var ju att han märkte att han kom för hett in i momentet, och så nyper han till lite extra på bromsen för att inte köra in i Aleix Espargaró. För det var ju det som hade skett,
ja.
Direkt, men vurpar i förväg istället då. Ja. Han bromsade ju så pass sent så att han...
Han var overly ambitious.
Ja. Ja.
Det är inget snack, så var det.
Mm.
Ska det bestraffas eller inte? Nej, för man sätter sig i en riktigt dålig situation i framtiden om man bestraffar den. Och det har de gjort nu. Och det kommer bli svårt framöver att ranka, helt enkelt. Vem gjorde mest misstag?
Mm.
För som sagt, bestraffar man det här men inte de andra, då blir det svårt i framtiden.
Nej, och sen så tittar vi in då i de lägre klasserna där såna här saker händer oftare egentligen.
Det gör det, men det känns som att det har de nästan, de har inte uttalat det till media, men det känns som att de har det internt att när det händer grejer i de lägre klasserna, då bestraffas det mer för att på något sätt lära de yngre förarna hur man ska bete sig, medan de släpper mer incidenter i MotoGP. Det är min känsla. Även när det gäller att åka långsamt på banan och ja, vara i vägen för att lite trafik och sådana här saker, det ser vi ju ibland i MotoGP, och det släpper de mer i den större klassen.
Jo. Men du, vad hamnar den här frågan till slut då? Det blir ifrågasättande utav beslut och domslut i det här fallet.
Ja, nej, men det här, jag tycker återigen att det här ska inte skötas via media. Det här ska skötas på fredagarna på deras safety commission möte. Nu är det bara ett möte och det är helt inofficiellt det där mötet, men det är där det ska skötas. Men uppenbarligen så är de rätt många nu som har blivit väldigt missnöjda. Och jag förstår det på ett sätt, men jag tror det har gått så pass långt nu att nu kommer de behöva göra någonting. De kommer behöva göra en förändring.
Tänker du personmässigt, ja, i den här panelen där? Eller att man ser över idén här med poängsystem också?
Ja, kanske båda två. Kanske båda två. Att man gör någon typ av förändring. För som det är nu, det är inte hållbart att förare efter förare, Rins var i Barcelona, nu var det Assen. Det är inte hållbart att dels att de går ut och säger som de gör, det är inte hållbart. Men dels att de är förbannade, så skulle jag säga. Och de vet nog inte riktigt var gränsen går. Och där behöver det bli mer, bli mer tydligt helt enkelt. Och sen kanske reglementet behöver ändras till viss del.
Översyn av reglementet och eventuella framtida förändringar alltså utav den här händelsen. Ja, jag tycker vi har inte mycket mer att fylla i här, eller hur?
Och jag tycker det är synd, för jag tycker att ändå att jag tycker de gör rätt bedömning. De gör ju den bedömningen som jag också hade gjort här, att det här är ett steg mer. Men den bedömningen med bestraffningen, det är väl det som är lite fel. Men det kanske är mer en reglementesak. Men det är han som får stå i skottgluggen för att reglementet ser ut som det gör, för man vill ha mer direkta bestraffningar efter det som hände i Malaysia 2015. Nu blir det ju ändå inte så, utan nu blir det till nästa race. Så att
det är budbäraren igen här som råkar illa ut.
Ja, jag skulle säga att det är mer så. För att säga att Freddie Spencer inte begriper sig på racing, det tycker inte jag man kan säga. Då är man orättvis. Utan jag tror att han har ett svårt uppdrag tillsammans med sina kollegor där, och det kanske där det behöver stöttas upp med en person till som är lite mer juridisk utbildad kanske.
Kanske.
Och sen skriva om reglementet lite. Då tror jag att de kommer få ordning på det här. Men det har nog gått så pass långt nu att det blir svårt att få honom att fortsätta och få att han ska behålla respekten ifrån de som man ändå ska döma. Och det blir problem.
Ja, det får sätta punkt för efter dyningarna utav händelserna på Assen där mellan Quartararo och Aleix Espargaró. Vi får anledning att återkomma när säsongen drar igång igen och den här bestraffningen ska tas då utav Quartararo på Silverstone. Du, apropå banor här, Silverstone, nu blir det mycket bansnack för att det har också släpps lite nyheter kring det inställda racet i Finland som annars skulle ha gått under den här kommande helgen. Vad är det senaste nytt kring Kymi Ring?
Det senaste är att de begärde i konkurs och att de har skulder på 25 miljoner euro. Det låter ju dåligt.
Det låter dåligt, ja.
Och det här är information som kommer från tyska Speedweek, och där har de ju en bra journalist som heter Günther Weisinger. Han har vi ju träffat ett gäng gånger i depån. Han är ju en riktig sån här klassisk journalist som har varit där i 40 år.
Lilla anteckningsblock i fickan. Och,
så fort vi pratade med han så direkt, är ni från Isla vid Anderstorp? Okej, då skrev han upp det. För han har ju varit på Anderstorp på GP:et hur många gånger som helst.
Ja, han har ju jobbat med det här i 40 år. Alltså snacka om trovärdig journalist och kunnig, så kommer han högt upp på min lista i alla fall.
Det gör hon. Ja. Det gör hon. Han skriver inte någonting som är lite rykten eller... Ja.
Nej, precis. Och sen lever han och är på plats överallt också. Så att, det ger ju extra tyngd åt det här. Men Illa fick Ymering alltså som...
Vi får väl se om det ens kommer bli något race där. Det har ju snackats om det här sen de kom in på kalendern egentligen. Och det har varit ganska tyst. Det har egentligen bara varit spekulationer. Och det är klart, alla får ju spekulera. Men vi har väl hållit oss ifrån om det blir race, om det inte blir race, och spekulera om det. Utan så länge vi inte hör något annat så är det väl det som gäller. Något annat har inte jag hört. Och nu börjar det dock sippra ut lite... rykten, nyheter just kring skulder och så vidare.
Ja, nej, men då, det är ju ett illa läge, det förstår vi ju. Och det här gör ju att chanserna minskar för ett MotoGP-race i de nordiska länderna för stunden. Det här var ju ett ambitiöst projekt i alla fall, och vi får väl se vad det tar vägen, precis som de här andra frågorna som vi har snackat om. Det lär ju inte vara slutskrivet och slut... pratat om det här, för de skrev ju dessutom ett femårskontrakt med Dorna.
Vem vet vad som kommer hända här, det kanske finns någon finansiär, staten i Finland kanske går in till slut och stöttar upp projektet, vem vet, de har ju ganska bra tradition av att stötta motorsport, vem vet.
Men så är läget i alla fall just nu, inget race i år och ett dåligt ekonomiskt läge för Kimi Ring.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men då kan vi gå in och gå ut ur det här programmet eller den här podden med lite positiva tongångar istället. För att den här frågan om vart man ska åka och kika på race, jag går igång på den i alla fall. Jag tycker det är roligt att spekulera och snacka. Och vi var ju tvungna att prata igenom lite grann innan vi drog igång och spela in. Och det finns ju många aspekter att väga in det här med var man ska åka på race.
Detta var ju våran huvudpunkt och vi har pratat nu i snart 55 minuter.
Blir det sommarlång podd eller? Är vi inne i något semester? Går det långsamt när vi snackar eller vad händer?
Ja, någonting är det ju. Vi kanske är trögtänkta. Säger samma saker flera gånger har jag känt att jag kanske har gjort, så det är väl det kanske.
Men du Andreas, kalendern, den består, om man räknar in Kimi Ring så består ju årets kalender av 21 banor, eller hur?
Inklusive Kimi Ring, ja. Mm. Ja.
Och så tar vi bort Kimi Ring. Ja, för den är inte använd ännu.
Nej, det är den inte. Och den skulle användas i morgon, men så blir det ju absolut inte. Och då ser ju kalendern ut som följer. Ska vi dra banorna här nu då?
Ja,
som
det
finns.
Gör det.
Qatar, Mandalika, Termas de Rio Hondo i Argentina. Vi har Austin. Vi har Portimao, Jerez, Le Mans, Mugello, Catalunya, Sachsenring, Assen, Silverstone, Red Bull Ring, Misano, Aragon, Motegi, Chang International Circuit i Thailand, Phillip Island, Sepang och Ricardo Dormo i Valencia.
Mm. Och då kom vi ju ganska snabbt fram till att vi har ju varit på rätt många av de här banorna, både som förare. Jag har varit vid sidan av också och sett race på de här platserna, vissa utav dem. Och det är väldigt få banor som du och jag tillsammans inte har varit på. På kalendern så var det ju mindre än en handfull. Mm. Färre än en handfull.
Så var det. Det är alltså 20 banor som jag räknade upp där. Vi har inte varit på fyra, varken någon av oss har varit på fyra banor. Och det är alltså Motegi, Termas de Rio Hondo i Argentina, Mandalika i Indonesien och Thailand. Chang International Circuit. De fyra har vi inte varit på, någon av oss. Sen har jag inte varit på Silverstone.
Nej, och där har jag varit och tävlat.
Ja, men sen har inte du varit på två heller, utöver de fyra. Visst var det så? Du har inte varit på Aragon.
Nej.
Och du har inte varit på Phillip Island.
Nej.
Nej. Så du har varit på 14 och jag har varit på 15, helt enkelt.
Bra, fick du det sagt? Ja.
Så ligger det till.
Ja, ja.
Det är ganska många ändå.
Ja, det är det.
Ganska många.
Men det gör att det är lite svårare att uttala sig om de här fyra som vi inte har varit på. Personligen, om jag bara ska säga någonting för att inleda det här snacket, så skulle jag gärna åka till Argentina om det inte var så lång resa och så ja, problematiskt att ta sig dit. För att det verkar ju vara ett sånt här race som, där känslan är lite som det var för, om vi backar 20-30 år, i Europa.
Ja. Ja, men exakt.
Folkfest i dagarna i ända där.
Verkligen, och, ja, verkligen. Nej, men jag skulle också åka dit. Men det vi har hört ifrån personal i depån är att det är, ja, problem att ta sig dit i räcket. Mm. Ja. Det är inte det lättaste.
Nej, och det såg vi i år också. Ja. Det blev ju en försenad start.
En helt inställd dag till med frakterna. Ja. Det var ju kanske inte att det berodde på att det låg där det låg, men ändå. Motegi skulle vi åka till. Dit hade jag gärna åkt också. Det ska vara ett bra ställe att åka till. Allting hade vi planerat här. Var ute i god tid med hotell.
Mm.
Det är väl det man kan säga dit. Men det finns ett Honda-museum som jag gärna hade besökt som ligger där. Honda äger väl banan också?
Ja.
Och sen har vi Mandalika. Det gjorde ju premiär i år. Det skulle också gärna vilja åka. För det är ju, kan man ju verkligen kombinera med semester. Ligger precis jämte Bali.
Men däremot så kan man ju vänta något år till. Det var ju på gränsen att det här racet gick att genomföra redan den här säsongen.
Ja, tillfartsvägarna var ju grus och lera.
Ja.
Och sen har vi Thailand, och där känner vi ju folk som har varit och var jättenöjda med själva anläggningen och stället.
Men sen vet man ju inte, det är svåra nu, det är ju också att veta vem är det som frågar, vad har man för budget, vad har man för övriga förväntningar på en racehelg. Där finns det ju hur mycket som helst att väga in. Så vi får ju lov att skapa oss en egen liten lista på det här, tycker jag, för att kunna sortera i det här, eller hur?
Ja, men exakt. Alltså jag skulle säga alla de andra banorna är ju, alltså det är ju inget fel att åka till någon av dem. Sen finns det ju de som man kanske åker till hellre och de som man åker till mindre.
Så man kan ju säga så här, har man aldrig sett ett MotoGP-race live, då ska man ju definitivt åka på det man har tid, ekonomisk möjlighet till, och då kommer du få en upplevelse oavsett var du är någonstans. Du kommer ju få en betydligt större förståelse för hur fort det går det här på riktigt.
Mm,
det går på riktigt fort.
Men vi har ju valt ut tre banor var, och sen har vi några bubblare till slut.
Mm.
Och vi tog varsin liten take på det hela.
Vi har lite olika ingång här. Jag får väl stå för den här
racingupplevelsen.
Ja. Jag var ju riktigt fan. Jag kunde ju ägna hela fredagen åt att gå och leta vinklar och vart man skulle stå för att få den bästa fartupplevelsen och bästa ljudet och se störst del av banan. Det här gjorde jag ju redan som 10-åring på Anderstorp. Det var ju helt fanatisk, skulle jag säga. På gränsen till för
något
mycket.
Annat.
Ja, på gränsen till något annat. Jag tar inte min egen mun här. Jag tar inte
ta
ordet,
dem nu då.
Vilket
är den bästa? Eller ta trean först.
Ja, trean tycker jag känns bäst att börja på. Och då blir det en hyfsad nykomling på kalendern. Red Bull Ring tar jag då. Och då är den med, dels för att den har en del av den här ursprungliga sträckningen. Det hette ju innan, hette det A1 ring. Och dessförinnan så hette det, nu tappar jag det.
Österreichring.
Österreichring, så hette det. Stämmer. Och det är ju en sån här klassisk, dels en högfartsbana så det går fort. Sen har man den här inramningen med Alperna i fonden. Och som publik så finns det flera läktarplatser där du kan se en stor del av varvet utan att behöva ta skärmar till hjälp. Och sen så är det ordning. Det är ordning och snyggt och det finns många bra ställen både nära men också städer i hyfsad närhet som du kan bo på under helgen där. Så att, ja, den kommer som trea för mig.
Mm. Ja, men jag tycker den är jättebra. Vi ska ju faktiskt dit om en månad ungefär. Då är det dags för Red Bull Ring och jag ser fram emot det. Det är en jättefin anläggning. När vi ska jobba där så är det är ganska lätt jobbat helt enkelt. Mediacentret är bra. Kommentatorshyttarna är väl hyfsat bra. Man ser hyfsat bra där. Ska bli spännande att se hur bansträckningen blir i år med tanke på den här chikanen som de kommer lägga in mellan kurva 1 och 2. Se vad det kommer göra för någonting. Visst är det Formel 1 denna helgen så vi kommer kanske till och med få se en glimt om hur den nya bansträckningen kommer bli. Även fast inte F1 kommer köra den så kan vi ändå få se den. Resa dit då. Då gör man ju så att man flyger till Wien kan man göra. Man kan flyga också till Graz. Flyga till Wien med Austrian är ganska billigt. Från Stockholm åtminstone. 2000 kronor kanske. Något sånt där. Och sen har man 2 timmar bilfärd ifrån Wien till banan. Eller om man vill åka direkt till Graz. Vi brukar ju bo i Graz när vi är där. Man kan ju bo i området runt också på olika små hotell som ligger i orterna eller byarna precis bredvid. Men vi brukar bo i Graz, vilket är en väldigt, väldigt trevlig stad.
Och man kan kombinera, man kan ju campa, finns ju bra campingmöjligheter. Ja. Men det går ju att åka motorcykel och kombinera med semester i Alperna. Det går ju även att ihop med flygresa här ha massa sidoaktiviteter som finns kring banområdet. Allt ifrån cykling till offroadkörning till fyrhjulsdrivna bilar till, ja, det finns allt beroende på plånbok.
Det finns jättemycket att göra.
Ja.
Mm, det gör det.
Så att, många plus där, tänker jag.
Ja, ja. Trafiken är inte så extrem. De gångerna vi har varit där så har vi kommit ut från banan i hyfsad tid efter målgång. Bra ställe, ordning och reda. Vi som sagt brukar bo i Graz och är väldigt nöjda med det.
Mm. Ja, här, trea för mig.
Ja, Red Bull Ring, trea. Två då?
Ska jag dra hela min lista här?
Ja, gör det.
Då fortsätter jag med de här. Då är det kanske den mest klassiska banan av alla. Och den som har varit med längst på kalendern. Och den som avslutade innan sommaruppehållet här. Det är Assen alltså. Och det säger jag, trots att jag inte varit där som publik på några år, så har den ju många fördelar. Den har... Det är ofta bra racing, det är mycket omkörningsmöjligheter. Det finns en hel del gräsvallar som jag hoppas och tror fortfarande är lite fria att röra sig på under inledningen på helgen i alla fall. Sen får man nog hitta sin plätt att sitta på och kolla på racet. Men sen hur man än vänder och vrider på det, den här nya delen, det har ju blivit som en liten stadionsektion där.
Mm.
Så att gillar man att sitta på en läktare och se en hel del av körningen så är det ett schysst ställe att sitta på om man vill se dem länge live. Annars är det ju ett fantastiskt avslutande parti där inne i Ramsjok. Och sitta på insidan där på läktaren, det är ju en av de större fartupplevelserna jag har varit med om. Så att, och sen så, där kan man ju verkligen... har det här klassiska biker, camping, partyhelgen då och slippa ta bilen därifrån också. Utan man kan ju gå till och från banan och även promenera in till stadskärnan. Så att, ja, bra. Nära till, för den som bor i Skåne är det ju supernära.
Mm.
Bor i Stockholm får du ta en lite längre körning om du ska köra ner.
Ja.
Och flyga går ju också.
Flyga går ju till Amsterdam, det har vi gjort någon gång. Men lämpligt är väl att ta bilen egentligen. Till Assen, inte speciellt långt. Bo, Groningen.
Mm.
Brukar finnas bra hotell där. Det är inte allt för dyra priser.
Och det är ju lite mer stad än Assen.
Det är stad,
ja.
Assen är ju lite mer... Där är det ju verkligen för stämningens skull som om man vill hålla sig nära Assen. Men vill man ha lite stad på kvällar då kan man åka till Groningen och bo där. För det är en väldigt, väldigt trevlig stad. Många fina restauranger. Den staden som man cyklar mest i hela Europa, är det inte så?
Är det så? Ja, men det är ju mycket cykling överhuvudtaget i Holland. Så att
jag vet. Jag tror Groningen är studentstad dessutom. Mm. Väldigt trevligt. Rekommenderas. Åk bil dit. Eller flyg till Amsterdam om man nu vill flyg.
Ja. Nej, och det stora plusset är ju också här. Det går fort, alltså på banan. En högfartsbana. många omkörningsmöjligheter och just ur racing-synpunkt toppen tycker jag.
Toppen. Mm. Jag håller med. Ja. Det bästa då?
Det bästa för mig är, då måste jag också väga in väder, mat, omgivningar och då blir det Mugello. Mm. Och då snackar vi också högfartsbana och vi pratar möjlighet att som publik där gå lite friare på de här stora grässluttningarna. Då har man ju verkligen också arena. Det är inte så liten arena, men du får ju det känns ju som att banan ligger i en gryta. Så att som publik där får man ju, det är ju som att man är i någon slags gammalt vad heter det? Inte turnerspel, utan jag skulle säga sån här gladiator arena.
Känslan när man kommer till parkeringen och ska gå ner för den här långa trappan ner till depån när klockan är 7:30 på morgonen. Den är helt och solen håller på att börja gå upp. Den är ganska oslagbar, den känslan. Just där.
Ja.
Lukt, allt, känslan där.
Och så är det precis kalendermässigt lite, det är verkligen högtryck på säsongen där.
Exakt.
Superviktig period, alla vill göra bra ifrån sig, racing tokigt,
många hemmaförare.
Ja.
Nej, det är en speciell upplevelse.
Och där kan man ju också välja att bo på två olika sätt där.
Där är ju det sämsta med Mugello. Ja. Mugello stämningsmässigt är ju superbra, men ta sig därifrån eller ta sig dit är ju det är horribelt helt enkelt.
Söndagen ifrån racet är ju helt galen.
Åka direkt efter målflagg, eller så kan du lika väl vänta 3 timmar, för du kommer inte komma snabbare fram till Florens ändå, om du nu ska till Florens. Men bo i Florens är ju bra. Man kan ju bo i orterna nära också om man vill. De gångerna vi har varit där så har vi bott i Florens och nöjda med det. Florens är ju en fin stad. God mat som du säger. Mm. Ganska dyrt.
Ja, dock, det är det.
Speciellt i den här perioden, slutet maj, början på juni. Brukar det vara hyfsat dyrt att bo, men det går säkert att hitta något prisvärt.
Och så får man vara beredd på att kliva upp tidigt. Och så går det ju då att välja vägar ifrån Florens. Antingen åka motorväg upp och sen en kortare sträcka på mindre vägar. Eller så finns det ju en riktigt vacker väg upp genom, alltså blir nästan lite bergsväg upp mot banan.
Ja, det är det.
Så att, ja men det blir en helhetsupplevelse. Och skulle man verkligen ha en helhetsupplevelse, då går det ju även att kampa precis runt banområdet. Det är ju sånt där ställe där det står tält under hela helgen, precis intill banan. Ja, den kommer högst upp.
Flyga till, högst upp, men jag håller med, den är ju superbra. Flyga till Florens är det bästa. Kan ju också flyga till Bologna. Oftast lite billigare till Bologna. Kanske ett stopp på vägen kan finnas direktflyg från Köpenhamn om man utgår från södra delarna av Sverige.
Mm. Åker man bil eller motorcykel så har man ju mängder av bergsvägar att välja på också. Ja, åtminstone när man kommer ner mot Alperna och sen vidare till Apenninerna.
Jag tycker det var bra.
Red Bull Ring, Assen och Mugello.
Mm, det är svårt att toppa det. Väldigt svårt att toppa det.
Man får en annan take på det. Det är väl det du kom fram till att du hade.
Jag har en annan take. Och jag har kanske det här taken med att man ska få med sig sin partner också. Som kanske inte är lika intresserad av motorcyklar och MotoGP. Utan man kanske vill göra någonting annat också. För som sagt, stämning på de, åtminstone de två som du hade högst upp där. Dit åker man ju med för att kolla på racing. Jag tänker kanske också Sachsenring. Det finns inte så mycket att göra där. Bruno förr i tiden. Nu kör de inte där. Men det har mer racing-synpunkt. Jag tog det andra taket där då. Att man ska åka dit, kanske hela familjen. Och ha en bra vistelse samtidigt som man kan titta på lite racing. Och då börjar jag med Misano. Misano är, jag skulle säga nästan som Mugello. Men du har en lång sandstrand också. Och mängder av hotell. Och god mat. Det blir som semester samtidigt. Samtidigt som det finns massa saker att göra om man är racingtoker också. Man måste ju till Tavuglia till exempel. Man måste till och se ranchen från vägen om man vill se Rossis ranch. Måste gå på Rossis restaurang uppe i Tavuglia och käka någon pizza där som heter... Vad är de döpta efter? De döpta efter banor eller?
Ja, det finns, och sen är det väl lite olika förare, men man kan käka glass som har...
Just det, glassarna var ju förarna.
Jag tror att det var så.
Ja, men det är ju ett standardbesök där.
Mm.
Och då kan man ju välja de här orterna. Som, den största orten är ju Rimini. Sen kommer man till Riccione. Efter det så kommer man till Misano. Och sen kommer man till Cattolica. Och vi brukar alltid bo i Cattolica. Den tycker vi är mysigast utav de här fyra. Rimini är ganska turistigt så.
Och sen nära upp till banan, där är ju faktiskt, där är ju faktiskt cykelavstånd upp till banan.
Det är cykelavstånd. Se till att ha ett hotell som också har lånecyklar, för då kan man cykla dit. Vi brukar ju hyra skotrar. På något sätt av kanske tåg eller något liknande till Rimini, Riccione, Cattolica, och sen så hyr man en skoter istället, så åker man runt på den. Då kan man åka till, kan man åka upp till Tavullia med skotrarna, man kan åka till banan och sådär. Så att det är lämpligt tips när man är där.
Jag har ju vänner som har varit på plats som gillar att gå. Och de har ju faktiskt gått mellan de här orterna också. Så ja, att det är ju fullt möjligt. Men då får man ju gilla att gå.
Där är ju,
du vet vem jag menar.
Där är ju trafiken väldigt, väldigt tjock ifrån banan.
Ja, det är den.
Jag gick en gång ifrån banan till, ja, vi skulle till Rimini helt enkelt. Det är ganska långt. Någon mil eller så. Och vi gick ju snabbare än vad bilen åkte. Så när vi kom till flygplatsen som ligger en bit bort efter ett par timmar, då hade vi gått snabbare än trafiken. Så att, den är tjock. Mm. Den är tjock. Sikta på att åka hem på måndagen.
Men du, det här är också ett bra val för att förlänga sommarsäsongen om man nu är från Sverige. Man kommer till Misano då i september, får en sommar helg som du säger där med sol och bad, och man kan verkligen kombinera, gå och kolla lite på banan under förmiddagen, ja, göra något annat på eftermiddagen eller vice versa.
Ja, ja, men det är ett bra ställe och bra på.
Ja,
flyg
bra
till Bologna är väl enklaste och smidigaste. Rimini har en flygplats men mer för privatflyg. Vi har flugit till både Ancona och till Bologna. Ancona, hittar man flyg dit till Ancona så är det närmare till det här området. Sen får man ju inte missa San Marino heller.
Nej,
givetvis.
Nej. Och när man ska hitta läktarplats, antingen så vill man se Curvone som är otroligt spektakulär, sitta på utsidan i den här ultrasnabba högersvängen. Eller så går det ju att se mycket också från kurv 8, från den här kullen där på insidan.
Ja, ja. Kullen är ju bra. Där är jättebra att sitta där.
Ja.
Det är jättebra. Och är väl det billigaste stället, jag tror.
Ja, det kan det också
jag tror
vara.
Bara att det är en sån här general admission man behöver för att kunna vara.
Mm.
Campingstol, och där uppe så har man det klart för sig.
Ja, bra val tycker jag. På tredje. Mm. Det här var tredje. Vi snackar upp, snackar upp det som att det vore segrare.
Ja,
nästan.
faktiskt. Men det,
du har två
hur
bättre.
Ska vi kunna ranka
nej,
de här?
Nej, det går
det inte. Det är ju svårt. Ja, men, nästa som jag har, två, så säger jag Austin. Austin, Texas. Ordning och reda, det är väl det som sammanfattar den banan, skulle jag säga. Extremt stor bana. USA är alltid USA. Det är jättetrevligt i Austin. När vi pratar restauranger, det är jättebra mat i Italien, men det är också väldigt, väldigt bra i Texas.
Mm.
Deras barbecue-restauranger överallt. Stubbs, ja, bland annat.
Ja. Och jag tänker också på sidoevenemang. Det pågår ju allehanda grejer där. Jag har gillat den här utställningen också som vi har varit och kika på. Mm. Ombyggda hojar där. Nu tappar jag bort namnet på den bara för det. Kommer på här under tiden vi sitter och snackar.
Säkert.
Men stor bana som du säger. Vad är det mer som tilltalar med Austin där?
Nej, men staden är väldigt, väldigt trevlig. Det är inte som en vanlig, om man nu får säga så, amerikansk storstad utan trottoarer och bara biltrafik och utspridd. Utan det är faktiskt som en mer europeisk stad skulle jag säga. Man kan gå och strosera och det är, vill man festa så blir man inte besviken i Austin.
Nej, det är ju samma där. Du var inne på det med, det finns universitet, det är högst, för att vara Texas så är det här en stad som är mer lik Europa.
Ja.
Och det är ganska ung befolkning, i alla fall får man den känslan när man rör sig i innerdelen av stan där. Och som du säger också väldigt, vädret, alltid bra väder.
Bra väder. Rolig bana, utspridd bana, så att det är svårt att hitta något bra ställe. Jag skulle nog välja, om jag skulle sitta någonstans så är det nog efter raksträckan, efter bakraken helt enkelt ner mot kurva 11, 12, 12 är det väl där nere, i det stadionområdet. Bästa givetvis att vara uppe i tornet. Där har vi varit någon gång och tittat på några träningar. Där ser man ju hela banan, men det är svårt att få tillgång till det givetvis som publik. Men ett bra race. Nackdel dock är ju att det är dyrt. Det är väldigt dyrt. Dels flygresa till USA kostar ju några spänn. Givetvis. Jag tror inte att det går direktflyg. Det är väl under den här festivalen som det kan gå direktflyg till Austin. Annars så är det ju något stopp någonstans på vägen. Det finns ju med både med Lufthansa och KLM och lite av varje.
Du snackar musikfestival, eller hur?
Mm.
Ja, det är ju som du säger, musiken är ju ett stort plus. Om man nu gillar också musik så finns det ju allehanda uteställen och livekonserter som pågår under tiden här. Och jag kom också på namnet på den här hojbyggarutställningen. The Handbuilt Show heter den ju, nere i fabriksområdet. Och där kör man ju även lite
helt otroliga
skojrace. Ja, det är helt otroliga hojar. Ja, det är det.
Och det, hade man sett en sån utställd i en depå så har man blivit wow. Och här är det ju 200 hojar som är likadana. Alltså det är helt, eller ja, ombyggda. Ja. Helt sjukt. Ja. Helt sjukt faktiskt. Det får man inte missa.
Nej.
Som sagt, dyrt hotell. Väldigt dyrt om man ska bo i stadskärnan på Austin. Och dyrt hotell. Så att det är ett dyrt ställe att åka till, men man blir inte missnöjd när man har varit där.
Nej.
Och det finns olika saker att göra. Man behöver inte bara se på racing, utan man kan göra en massa andra saker. Mm?
Ja, det är lätt att drömma sig bort. Man får sortera bland banor noggrant för att komma fram till de här listorna. Nu är jag spänd på att se vem du har, vilken banor du har som nummer ett.
Nummer ett. Ja, men det...
Eller vill du gå vidare med Austin där? Var du nöjd?
Nej, jag är nöjd med Austin. Ja. Jag är nöjd med Austin. Nej, men nummer ett har jag satt Barcelona. Det har vi också precis varit, men det är en, dels är det inte überdyrt att ta sig dit. Det finns ofta direktflyg både från Stockholm och Köpenhamn. Hotell finns ju alla möjliga prisklasser, vad man vill ha. Det är bra väder i början på juni när det här racet går. Man får ju en stadskänsla. När man är inne i Barcelona så märker man ju inte att det pågår ett MotoGP-race en halvtimme därifrån, på gott och ont. Men jag tycker om den känslan att när man är på banan så är det full fokus där, aktivitet och folk, och sen så åker man därifrån och så är det något annat.
Mm, det gillar jag också mycket.
Och Barcelona, allt det har erbjudat, det behöver vi kanske inte gå in på, men det finns ju hur mycket som helst att göra där givetvis, med strand och allt möjligt. Enkelt att ta sig till banan, ingen trafik, eller trafik är det ju, men inte överdriven, utan går oftast bra både dit och hem efter racet. Man ser ganska mycket av banan. Skulle man välja någonstans att sitta här så är det ju slutet på varvet. Kurva 13-12 någonstans däremellan skulle jag sitta. Då ser man också inbromsningen efter bakrakan in i kurva 10 och så hela vägen ner till sista kurvan, och sen försvinner man då bakom kullen som är där. Men det är bästa stället att sitta på skulle jag säga.
Nej, jag säger inte emot. Låter ju som en
grymma restauranger nere vid stranden.
Ja.
Plus att man kan som sagt göra massa olika saker. Det behöver inte bara vara racing, utan det finns saker som passar alla i Barcelona.
Ja.
Och enkelt att ta sig till.
Bra val.
Mm. Det går även bussar, alltså transfer från Barcelona City till banan. Om man vill göra det. Det går tåg ut. Då får man gå kanske en halvtimme för att komma till banan.
Misano, Austin och i toppen av din lista alltså Barcelona, och jag hade ju kunnat ta din lista rakt av också.
Jag kan ta din också.
Men som du säger, fokuset och med annat där, så ja, det var bra. Bra lista.
Mm.
Men du, vi har några bubblor också på det här.
Ja, vi har det.
Vi måste ta ett par banor som ligger långt iväg tycker jag, och sen... den kanske största bubblan av alla. Jag tror att många suttit och väntat på Valencia. Den måste vi ju nämna på något vis i det här.
Vi tar den båda två då.
Ja.
Den är ju också bra. Det är hyfsat lätt att ta sig till. Bästa brukar vara att flyga till Alicante. Det brukar vara billigast flyg. Ta sig dit. Men själva banan är ju perfekt som publik. För att du ser hela banan. Var du än sitter i princip så ser du hela banan. I och med att det är som en stadion med läktare hela vägen runt omkring. Det som brukar vara tråkigt med Valencia är att när man kommer dit så är alla helt utslitna efter den här Asien-turnén. Mästerskapet är redan avgjort. Alla tittar redan på nästa säsong. Ingen är i nuet egentligen när man kommer dit, känns det som. Men 2015 till exempel, Rossi, Lorenzo. Eller 2018 kanske det var, jag vet, 2017 kanske. Dovizioso och Marquez. Det var öppet fortsatt när vi kom dit.
Ja.
Ja, då är det ju speciellt alltså. Då är, alltså när mästerskapet ska avgöras där, då vill man inte missa det racet.
Nej, och då är det ju ännu bättre det som du säger, att man ser precis hela banan. Ja. Och jag ska ha någonting negativt, så är det ju, det är en petitess i sammanhanget, men det är ju den här känslan man får av en bana som är uppritad lite efter en mall, eller det är inte den här, ja,
det är inte den spektakuläraste banan på kalendern, men det är en ganska svår bansträckning å andra sidan.
Ja, det är det.
Och hitta runt, speciellt sista partiet nerför kurva 13 och sen tajtare åt kurva 14 tror jag det är. Så att den är inte superlätt, men det är klart att den är inte lika spektakulär. Men som sagt, har man varit på den här Asien-turnén, man har kört Malaysia, man är på väg hem till Europa, man har ett race kvar, mästerskapet är helt öppet. Man kommer dit en fin sen höstdag.
Krispig luft på morgonen.
Väldigt, väldigt mycket syre i luften. Då är det speciell stämning där. Plus att det brukar ju vara 100 000 på läktaren också. Så att då vill man inte missa det. Men är det avgjort 2 veckor tidigare, då är det ju nästan kass att vara där. Det är så stor skillnad.
Ja, det är det. Trevlig stad.
Jättetrevlig stad.
Och lätt att ta sig till banan. Där kan man åka tåg ut från stan till banan.
Kan man.
Smidigt att ta sig.
Bra transfer. Mm. Även med hyrbil så är det ganska bra faktiskt att ta sig därifrån. Och det finns ju mängder med hotell givetvis i Valencia att välja på. Och där är det är ändå en stor stad kan vi ändå kalla det.
Är
det tredje, fjärde största staden i Spanien? Något sånt där.
Ja.
Så att där får man både stad, men man får mycket motorcyklar också i detta.
Ja. Och du skulle med lite tur kan du få en sommarvecka också där.
Exakt.
Med svenska måttmätt i alla fall.
Ja. 17 var det förresten, kom jag på nu. Som det var helt öppet. Eller det skilde 25 poäng för mig gjorde mellan Dovi och Marquez.
Just det.
Inför racet.
Mm.
När Lorenzo fick mapping 7 eller vad han fick.
8. Map 8.
Ja, 18 var du där. Då var inte jag där. Då hade precis blivit pappa för andra gången. Mm. Bara någon dag tidigare. Så då fick jag vara hemma.
Jag tror inte det var någon förlust. Jag undrar om inte det var det året som regnade och var,
Det var det jag tänkte komma till, att det var då det var busvärd. Och då vill man, då är det ju inte kul att vara
där. Nej, då vill man knappt röra sig där.
Nej, då vill man inte ens vara där.
Det går inte att vara torrskodd. Alltså, du tar inte runt där utan att
dränkt katt. Men då var det ju, sjö överallt.
Ja.
Sjö överallt. Men som sagt, jag skulle boka det här. Valencia skulle jag boka varje år. Öppna hotell, man kan boka av och sådana saker. Och visar det sig att mästerskapet är öppet, åk dit. Man kommer inte ångra sig. Är det avgjort, boka av.
Mm. Ja, bra tips. Du, 2 till bubblare. Jag vill ha med 2 långresor. Om man har möjlighet att vara borta längre tid och kombinera med annat kanske. Definitivt så skulle jag säga. Då måste jag tala från egen erfarenhet. Malaysia. Sepang. Där man dels ser man väldigt mycket. Det finns det blir ju lite som Mandalika där, att man kan varva med sol- och badsemester faktiskt. Och,
inte så mycket bad kanske just
inte,
där.
Nej, inte
men man kan
där.
Ta sig därifrån med enkelt flyg till något annat ställe i Sydostasien.
Men fullstor bana, det går fort på många ställen, det finns partier med långa sladdar och det är en mäktig anläggning helt enkelt. Sen är det väl, det är långt att åka, men det är
ganska lätt att ta sig ändå till Kuala Lumpur. Ett stopp bara brukar krävas bara för att ta sig dit, och det finns ju hotell så att det blir, räcker att bli över, och det finns ju lyxhotell för ganska bra pengar just där.
Ja.
Så man kan bo bra och sen så kan man ta Tontovino, sån här typ Uber taxi.
Jo, det var det.
Till banan, och stämmer. Det var inte överdrivet dyrt.
Nej, stämmer.
Det var ju en halvtimme, något sånt där ifrån som Sepang ligger. Det ligger vid internationella flygplatsen, precis vid flygplatsen.
Kanske ett flygplatshotell då?
Kan man ta om man vill.
Nej,
det är tråkigt. Men är tråkigt. Kuala Lumpur var, jag tycker det var väldigt trevligt faktiskt.
Ja, det var det.
Får vara en stor stad.
Ja, absolut.
faktiskt.
Absolut. Ja. Och banmässigt mäktigt. Men, ja, men sen har jag en bubblare som jag inte har varit på och som du har varit på. Det är, där, den ligger ju kvar.
Dit vill man.
Dit vill man, ja.
Jag har inte varit där på MotoGP tyvärr. Jag har varit där på Superkväm på Phillip Island, Australien, utanför Melbourne. Och dit vill jag gärna tillbaka. För det var ett riktigt, riktigt fint område. Är vädret med där, då är det ju guld är det. Den gången jag var där, då hyrde vi ett hus där på just Phillip Island. Hyfsat billigt faktiskt, just då. Men under GP så lär det ju vara väldigt, väldigt dyrt. Men nej, det rekommenderas om man vill åka lite längre och till Australien. Då kan man ju kombinera det med en Melbourne-semester. Om man vill.
Ja, det ligger högt upp på listan och där kommer ju min tanke in med det här också med klassiska banor på något vis. Den har alla ingredienser för en bra racingbana. Det brukar vara otroligt jämna och täta race och några så här otroligt minnesvärda race som har gått
alltid
där också.
Där, ja. Sen är det, den här racet har alltid gått, åtminstone de senaste 20 åren eller något liknande, i oktober. Och då är det ju... Då är det ju tidig vår där.
Lite fel säsong.
Det är lite egentligen fel säsong. Mm. Och det har varit kallt och det kan ju ha varit 7 grader och ösregn. Och det är lite synd. Superbike-VM har ju gått generellt sett i slutet på februari. Det har varit mycket, mycket bättre väder. Och det var ju superbra väder när vi var där i just slutet på februari. Och det ska bli kul att se vad som händer med nästa års kalender. För där går ju rykten om att Phillip Island kanske till och med blir säsongsöppnaren nästa år, i och med att Qatar kommer inte bli det. För den ska de bygga om. Och den håller de redan på nu och bygger om. Den kommer inte vara klar till mars nästa år, utan den kommer ligga någonstans ju i slutet på nästa års säsong. Det kommer ju någon pressrelease om för någon månad sedan. Och då är frågan, vilken bana kommer inleda? Skulle inte förvåna mig om det blir antingen Phillip Island eller Mandalika. Och vilken vill man på semester samtidigt som två GP:n? Varför inte Indonesien och sen Phillip Island?
Fantastiskt upplägg. Där, nu kom du på
någonting. Vi får se vad det blir. Men det ska bli intressant att se var premiären blir någonstans.
Du Andreas, vad står räknaren på? Nu måste vi nästan avrunda det här, känns det som.
Det gör vi. Hoppas ni har fått med några tips.
Annars kommer vi in i augusti.
Ja, exakt. Det vill jag gärna, för att jag vill gärna att det ska bli race-dags i Silverstone.
Ja.
Men hoppas ni har fått några tips. Det var 9 banor vi tog här. Det finns ju som sagt 11 till.
Ja. Och alla har olika preferenser.
Alla
och budget
olika
och...
positiva saker. Mm. Så är det. Men här är väl våra 9 favoriter kanske.
Ja, jag tycker det. Mm. Bra, då fortsätter vi med semestern och tackar för att du är med och lyssnar såklart.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.